Jag såg häromdagen en så kallad meme på Facebook. Det var en man som stod med en cykelpump och försökte pumpa upp ett punkterat däck. Det var på en sån här stor gruvdumper där däcket är liksom större än vad jag kan nå upp till. Gigantiskt däck, och där stod han med en cykelpump. Ett hopplöst åtagande. Helt enkelt. Och på den här bilden så stod en text. Det stod ungefär som att försöka leva det kristna livet utan en församlingsgemenskap. Jag tror att det är en sann text. Jag ska försöka visa det idag. Vi har ett underligt 2020 att se tillbaka på. Och fortfarande lite grann att se fram emot, naturligtvis. Den här viruspandemin som har lamslagit världen har på intet sätt gått oss obemärkt förbi. Vissa av oss har fastnat i fjärran länder. Andra har närstående som har gått bort. Ytterligare några har varit och fortfarande är väldigt isolerade. Från hela omvärlden, men också ifrån sin församlingskropp. Och på många håll så har det här varit påfrestande. Och just det här med församlingskroppen och hur viktigt den är det jag ska predika om idag. Under den här tiden så har jag tänkt mycket på församlingen. Vad den är, vad den borde vara, hur vacker den är. Eller åtminstone hur vacker den borde vara. Och jag har också tänkt på hur jag har saknat er när vi inte har sett. Och ibland har jag också tänkt på hur jag borde sakna er mer när vi inte har sett. Och de här tankarna har mynnat ut i en serie kortare och lite mer tematiska predikningar nu över sommaren. Och idag har vi då kommit till medlemskapet. Lämmar i en kropp. Och vår text kommer från Romarbrevet kapitel 12. Som talar just om medlemskap. Det kanske inte låter jätteexalterande, men om vi förstår vad den här texten säger till oss så tror jag att vi kan få en helt ny syn på vad medlemskapet i Kristi kropp innebär. Så vi kan öppna våra biblar, om vi har dem med oss, till Romarbrevet kapitel 12. Och vi läser de 18 första verserna. Romarbrevet 12:1-18. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör. Utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmar inte har samma uppgift, så är vi många i en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Var glada i hoppet. Tåliga i lidandet. Uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med de som är glada. Gråt med de som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka, löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Jag har delat upp den här texten i 4 delar. Fyra punkter. Och jag har gett namn åt punkterna som blir en mening till slut. Meningen är ett liv för Gud i en kropp med många lemmar för att leda varandra till helgelse i kärlek. Punkt nummer 1, ett liv för Gud. Romarbrevet, det är ett brev som är fullt med teologi. Det är ett väldigt bra brev att spendera mycket tid i för att förstå evangeliet bättre. Martin Luther kallade Romarbrevet det viktigaste stycket i Nya testamentet. Det renaste evangelium som är väl värt för en kristen att inte bara memorera ord för ord utan också spendera tid med dagligen som om det vore själens dagliga bröd. Nu säger jag inte att ni ska memorera Romarbrevet, men om ni har tänkt att memorera något i Bibeln så kan ni börja där. Och precis som Paulus andra brev så börjar Romarbrevet först med teori och teologiska sanningar för att sen gå över till det praktiska gensvaret på de här sanningarna. Och den här texten vi precis läste, den ligger precis i vändningen i Romarbrevet. Paulus har ägnat 11 kapitel åt teoretiska sanningar och teologi och han har förklarat evangeliet så här. Han säger, det vi kan veta om Gud är uppenbart eftersom Gud har uppenbarat det för oss ända från världens skapelse genom det han har skapat. Därför är vi utan ursäkt. Men trots att vi kände till Gud prisade vi honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades allihop av våra egna falska föreställningar. Ingen rättfärdig finns, inte en enda, utan alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Vi är alla syndare och syndens lön är döden i Guds rättfärdiga vredesdom. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och nu, om vi med vår mun bekänner att Jesus är Herren och i vårt hjärta tror att Gud har uppväckt dem från de döda, ska vi bli frälsta från vredesdomen. Och i och med det här så finns det inte längre någon fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. För när vi nu har förklarats rättfärdiga av tro på Jesus har vi evig frid med Gud genom honom. Det är en kort sammanfattning av de första 11 kapitlerna av Romarbrevet. Och nu börjar han i kapitel 12 att säga därför. På grund av det här jag precis har skrivit så säger Paulus, frambär era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Det är inget litet mål han sätter upp för livet som en kristen. Ge era kroppar, allt ni har, hela det liv ni har fått av Gud, ge det till honom. Och låt er förvandlas i sinnet så att ni vet hur ni behagar honom. Det handlar om omvändelse till Gud och helgelse. Gensvaret på evangeliet är allt eller inget. Allt nu i det här ögonblicket och allt i resten av våra liv som kristna tillhör honom. Punkt nummer 2. I en kropp med många lemmar. Du vet, när vi läser det här stycket så är det ganska lätt för oss i Sverige att läsa den väldigt individuellt. Individualistiskt. Vi gör ju ofta så i vår kultur. Vi är liksom stöpta i individualismens form. Så vi har svårt att se att något annat att, än att en text talar specifikt till mig, att den handlar specifikt om mig. Men det står att vi ska offra våra liv som levande offer och förvandla våra sinnen. Okej, kanske någon tycker då. Då ska jag kämpa här. Jag ska lyda Gud. Jag ska läsa min bibel. Jag ska lyssna på duktiga talare. Jag ska studera. Och jag ska bli en bra kristen. Det här kan jag kanske klara. Men så fortsätter Paulus. Och så säger han så här. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör, utan tänk förståndigt efter det mått som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi är en enda kropp på många lemmar, och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Så det är som han svarar på vårt individualistiska sätt. Och så säger han, nej, tänk inte högre om dig själv än du bör. Du kan inte det här själv. Det här är inte en enmansshow. Det här med ett överlåtet liv och ett liv i helgelse, det är inte en solovandring eller en ensam kamp. Det handlar inte om att du ska klara det här själv. Det är liksom inte du och Gud som går tillsammans mot solnedgången. När du är kristen så inlämmas du istället per automatik in i Kristi kropp. Du blir tillsammans med varje kristen en lem i kroppen. Du blir en medlem i Kristi kropp, och speciellt i en lokal del av Kristi kropp, en församling. När vi tänker på ordet medlemskap så tror jag att det är lätt för oss att få en världslig bild av liksom en förening där en person kan komma och ta del av föreningens aktiviteter. Föreningen gör någonting vi gillar, och vi vill fortsätta ta del i de här aktiviteterna, och därför betalar vi en avgift. Och så blir vi medlemmar. Eller så är det så att föreningen kanske har vissa intagningskrav, och när den potentiella medlemmen når upp till de här kraven, då får man bli medlem. Så föreningen och medlemmen är två skilda entiteter som har nytta av varandra. Föreningen erbjuder en tjänst och medlemmen är konsument. Men om vi tänker så om medlemskapet i Kristi kropp så tänker vi fel. Medlemskapet i Kristi kropp och de lokala församlingarna, det är inte ett konsumentval som vi har, som vi kan välja bort om vi vill. Och medlemskapet är inte heller en extra nivå som du måste, där du måste komma upp till en viss standard för att få med. Det finns en standard att få vara med i Herrens kropp. Det är att tillhöra honom. Den kristna församlingen är inte en skild entitet som erbjuder en tjänst till kristna. Och det är heller inte en elitgrupp som har kommit till en viss nivå av sin kristna tro. Det bibliska konceptet av medlemskap är att medlemmarna och kroppen är oskiljaktiga. Kroppen är dess lemmar. En församling utan medlemmar är inte en församling. Och en lem utan församling är inte en del av kroppen. När du blir kristen och visar det offentligt genom dopet så blir du per automatik medlem i en församling. Och det enda sättet att lämna Kristi kropp, det är antingen att dö eller att lämna den kristna tron. Man kan naturligtvis flytta mellan olika lokala församlingar, men som kristen är du medlem i Kristi kropp någonstans. Det finns ju mer och mer argumentation bland kristna idag att medlemskap i lokala församlingar inte är ett bibliskt koncept. Och att man kanske inte ska ha medlemskap alls i församlingarna. Eller så har man det bara av administrativa skäl. Men det är inte sant. Det kristna livet som det läggs fram för oss i Bibeln funkar inte om medlemskap inte finns. När vi tittar i Bibeln så ser vi att Kristi kropp är uppdelad i olika lokala församlingar. Och de verkar veta vilka som är inom församlingen och utanför församlingen. De vet också vilka deras lokala ledare är. När Hebreerbrevets författare säger, lyd era ledare och rätta er efter dem, för de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Då är det ju inte så att alla ledare ska lydas, utan den lokala församlingens ledare. Och ledarna i sin tur vakar ju inte över alla folk i kristenheten, eller hur? Utan de ska lägga räkenskap för de medlemmarna i deras specifika församling. Johnny pratade lite om församlingsdisciplin förra veckan. Och utan medlemskapet skulle det vara helt omöjligt att implementera. Och då, när det står vidare i vår text att vi ska älska varandra. Att vi ska förmana varandra. Att vi ska överträffa varandra med ömsesidig aktning. Eller alla andra varandra i Nya testamentet. Så kräver det att vi vet vilka alla de här varandra är. När vi i vår församling har medlemskap så är det egentligen bara så att vi tydliggör vad som finns underförstått i Bibeln. Medlemskapet är inte en ny obiblisk idé utan det är taget direkt från Bibelns uppenbara lära. En obunden eller oberoende kristen eller en medlemskapsfri församling är båda helt främmande koncept i Bibeln. Så jag hoppas att jag har visat i punkt 2 att medlemskapet i församlingen är nödvändigt. Men varför är det nödvändigt? 3. För att leda varandra till helgelse. Så vi går tillbaka till vår text igen. Det står, tänk inte för högt om dig själv utan tänk förståndigt, säger Paulus. Vad är det då som är förståndigt? Jo, vi tittar i vers 6-8. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profetera i överensstämmelse med tron. Att tjäna i vår uppgift. Att undervisa i läran. Att förmana med uppmuntran och tröst. Att dela ut gåvor utan baktankar. Att vara hängiven som ledare. Eller att visa barmhärtighet och ett glatt hjärta. Jo, det förståndiga som Paulus pratar om är att vi ska förstå att vi är lemmar i en och samma kropp och att vi har alla olika uppgifter. Men vad är då de här uppgifterna för? Om vi tittar i parallellstället i Efesierbrevet kapitel 4 så står det så här. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare för att utrusta de heliga att fullgöra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Tills att vi alla når fram till en enhet i tron och kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Så alla de här olika gåvorna kommer upp igen, precis som i vår text. Varför? Jo, för att de heliga ska utrustas att fullgöra sin tjänst. Och komma till en mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Så om vi nu går tillbaka till våran text. Så ser vi att det vi skulle göra var att vi skulle ge våra kroppar som ett heligt offer. Och låtas förvandlas i vårat sinne så att vi kan behaga honom. Så vad är det Paulus säger? Jo, som ett svar på evangeliet. Lev det kristna livet i omvändelse till Gud och helgelse. Inte ensamma. Som om ni kan själva, utan tillsammans som medlemmar i en församling. För där har Gud givit en massa gåvor och uppgifter till olika lemmar för att hela kroppen ska kunna leva som det är tänkt. När det står att vi ska ge våra liv och när vi ska förvandla våra sinnen, då kan vi bara göra det tillsammans. Och varje medlem är viktig. I detta. Om man undervisar eller uppmuntrar, om man profeterar eller är givmild, är lika viktigt. För alla medlemmar behövs för att kroppen ska fungera. Och jag vet att Paulus säger att man inte ska ha högre tankar än sig själv än man bör. Men jag tror också i vårt kontext att man måste lägga till att man heller inte ska ha en lägre tankar om sig själva än man bör. I första Korinthierbrevet 12, som också är ett parallellställe, så står det: men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen: jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna: jag behöver er inte. Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. Så om du är medlem i den här församlingen, så vill jag att du ska veta att du är en viktig del av den här kroppen för att den ska fungera. Och de gåvor som Gud har gett till dig är för uppbyggelse för hela kroppen. Du ska inte försöka leva det kristna livet utan oss. Och vi ska inte försöka leva vårt kristna liv utan dig. Och som fjärde och sista kortpunkt: i kärlek. Hur kommer ett sånt här församlingsliv se ut? Sista delen i vår text, det är en sån oerhört vacker presentation av vad det kan innebära att vara medlem i en församling. Och vi har ju med många av den här texten i vårt församlingsförbund. Det står: älska varandra uppriktigt. Avsky det onda och håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden och tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna dem som följer er, förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Så jag tänker, när vi går vidare i den här veckan och kanske det här sista biten av 2020, så låt oss se på varandra som lemmar i Kristi kropp. Lemmar inlemmade i varandra. Och låt oss bygga upp varandra så att vi kan leva ett liv där vi ger våra kroppar som ett heligt offer och helgas till att bli mer lika Herren. Utan församlingen är det hopplöst att leva det kristna livet, men tillsammans är det möjligt. Ett liv för Gud i en kropp med många lemmar, för att leda varandra till helgelse i kärlek. Amen. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du är en stor Gud. Och vi tackar dig för att du har kallat oss genom ditt evangelium att ge våra hela liv till dig. Att förvandlas och helgas och bli lika dig. Och Herre, vi tackar dig för att du har lämnat in oss i den här församlingen. Herre, vi tackar dig för att du har givit gåvor till varje medlem i den här församlingen att bygga upp varandra. Hjälp oss, Herre, att se varandra på rätt sätt. Hjälp oss att inte ha en högre syn på oss själva än vad vi borde. Och hjälp oss att inte ha en lägre syn på oss själva än vi borde. Herre, hjälp oss att se dig och se oss själva som medlemmar i din kropp som har kallats för ett specifikt mål att bli mer lika dig. Herre, hjälp oss att uppmuntra varandra och hjälp oss att bli en församling som lever ett liv värdigt din kallelse tillsammans. I Jesu namn. Amen.